Jag här visar jag ju ett klipp för dig, Susanne, på vår popdrottning Robin.
Hon ligger här på Stephen Colberts scen i det här klippet från förra veckan i hans program Late Show.
Ja, och det är ju så att de här kläderna som hon har på sig, det har ju blivit lite av en snackis.
Ja, det kan man förstå, för hon har ju på sig väldigt röda skinnbyxor, högt skurna, tajta, en vit t-tröja och en brun guldbroderad väst och en lång glittrig handske på ena armen bara.
Det är ju oväntade proportioner.
Det kan man ju lugnt säga, men Robin har ju förmåga att klä sig på ett sätt som får många att fråga sig, men vad har hon på sig?
Och ytterligare då, den här handsken som ju är skarpt lila. Det är ju som järv kombination av färger och former.
Ja, men kläderna har ju då blivit väldigt utskällda.
Det kan man verkligen säga. Några av kommentarerna har ju varit, mom, you're embarrassing me. Alltså, mamma, du skämmer ut mig. Någon skrev under YouTube-klippet, we need a global apology for this outfit. Vi behöver alltså en global ursäkt för den här outfiten.
Jag tänkte mest på att hon dansade som breakdansare från Australien under OS i Paris i somras. Reagan, speciellt när Robin låg på golvet med benen i vädret och snurrade runt.
Alltså Reagan, tack för påminnelsen. Den här kvinnan som blev enormt utskälld för sin kängurudans bland annat.
Jätterolig dans ju.
Intressant koppling. Tror du att Robin kan ha haft henne som inspiration?
Kanske det, kanske. Och även Reagan var ju en vattendelare, precis som Robins look från Versace har blivit. För den har ju också hyllats.
Alltså, varför är det så där inom mode att två läger bildas? Vissa tycker det är fint, andra tycker det är fult. Det är ju ofta så.
Ja, men det är väl bara bra, är det inte det?
Jo, det kanske
lite
det
dynamik och lite spänning i det hela.
Hatten av då?
Ja, man får väl betrakta det hela som en vinst i fråga om uppmärksamhet.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. En av våra samtida nationalskalder, alltså Robin, framförde, som vi tidigare sa här, en IVF-rap på Stephen Colberts talkshow och drog då med hjälp av den här outfiten uppmärksamheten till sig och till sin nya platta som heter Sexistential. Vad har du för relation till Robin eller IVF-rap?
Ja, hör du, man måste nog säga att Robin bryter ju helt ny mark här genom att få IVF-behandling att framstå som sexigt, eller för den delen att sjunga om det överhuvudtaget.
Just det. Sexigt eller kanske sexistentiellt då.
Men allt det här med hennes kläder, det är ju en del av en bredare trend bland unga i Gen Z framförallt då. De här färgglada byxorna, klatschiga färger. Och ursprunget till den här trenden är med stor sannolikhet Versace och deras senaste visning i höstas.
Ska vi kolla på den?
Yes. En färgkavalkad.
Som promenerar ner för trappan. Låt som vi rapporterar från modeveckan i Paris på typ 60-talet.
Ingrid Skrivelius, här kommer de väldigt färgglada byxor tajta i skrevet.
Det är de verkligen, de är urtajta i skrevet.
De är supertajta i skrevet. Det är mycket inte urringat, utan naket på rygg. Och jag får också lite vibrationer av den här typen av röda byxor som kungen och hans polare från Östermalm brukar bära.
Jag vet exakt vilka du menar.
Den här typen av byxa kallas ju också för framgångsbyxan. Och den dyker ju upp lite då och då just på Östermalm i Stockholm. Jag såg faktiskt av en händelse igår en man i mogen ålder iklädd ett par sådana röda
byxor. Ja. Den bilden jag får, det är ju politikern Ian Wachtmeister. Och då kan man tänka sig sådana som matchas upp med mörkbrunt läder, ibland till och med läderapplikationer på byxorna. Lite så här cowboykänsla möter Stureplan tidigt 90-tal, kan man säga så.
På visningen fanns ju också en modell med exakt samma typ av klädkombination som Robin bär, eller bar, på Stephen Colberts program.
Så liksom den looken är med på catwalken?
Ja, men hon har ju burit Versace tidigare, så hon har ju helt klart en relation till märket.
Och Robin är ju faktiskt känd för att ha så här fingret på pulsen ändå, i alla fall i min värld. Och att hon då väljer den här typen av kläder, jag tänker att det måste ju betyda någonting.
Ja, det gör det ju. För den här kollektionen från Versace, den designades av ett helt nytt namn.
Helt nytt namn?
Helt nytt namn.
Vem då?
Dario Vitale.
Och vem är han?
Ja, men han hade jobbat tidigare på Miu Miu och varit med om att göra det märket stekhett.
Alltså du menar att den här mannen som har gjort Versaces, den här kollektionen, han är mannen bakom hela Miu Mius superframgångar?
Ja, en av männen bakom. För den här Dario Vitale, han var med om att ta fram de här kläderna som gjort att märket Miu Miu har blivit så omskrivet och framgångsrikt på senare år. Som till exempel de här jättekorta kjolarna som blev virala och den byxlösa looken där kändisar plötsligt börjar strutta fram på röda mattan endast iklädd trosor, om en glittriga.
Mm. Slog brett ändå på viralt.
Viralt, ja. Jag har inte sett så många på stan. Men Dario Vitale jobbade länge på Miu Miu, nästan 15 år, och nära Miuccia Prada då, som äger märket Miu Miu.
Så att han går då från Miu Miu till Versace?
Han gick till den stora konkurrenten, kan man väl säga. Och det var ju en spännande rekrytering, för det som hände på Versace innan det här, det var ju att Donatella Versace, syster till Gianni Versace som grundade det hela, hon slutade efter 27 år.
Men varför slutade Donatella?
Hon sålde märket till ett amerikanskt företag för några år sedan. Ett företag som även äger Michael Kors och Jimmy Choo som gör skor. Men de började lägga sig i hennes design. Kunde hon inte tagga ner lite grann på den här pråliga, dämpa färgskalan?
Att säga det till Donatella.
Ja, men det är ju det som är Versace, kan man tycka. Lite för mycket av allt. Men hon gjorde som hon sa, motvilligt. Och konsekvensen av att hon gjorde den här eftergiften, det blev ju då att många tyckte att kläderna började tappa stinget, att de var tråkiga. De påminde mer om den här typen av Versace-kläder som man hittar på flygplatser, lite småtråkiga, säkra kort. Och säga vad man vill om Versace, men tråkig är inte ett ord som förekommit i skriverier om det märket någonsin.
Nej, det är nästan som att man skulle kalla Armani för plottrig.
Så Donatella, hon stod inte ut längre och slutade. Och så blev då Dario Vitale chefsdesigner istället. Oklart riktigt hur det gick till.
Mm, men man kan ju tänka, lägga ihop ett och ett och förstå att han hade ju fingret på pulsen på ungdomskulturen via sitt arbete på Miu Miu. Och så gör han då den här visningen där Robin väljer sin outfit och iklär sig då framgångsbrallan.
Ja, men det lite märkliga är ju då att den här Dario Vitale bara gjorde en enda kollektion och visning för Versace.
Han fick kicken då, eller för att det var dåligt?
Nej, alltså visningen och kläderna fick bra kritik. Att många ansåg att kläderna och visningen hade en fräschör som man inte hade sett på länge då hos märket. Och inte bara det, den omfamnades ju då lite extra av Gen Z och blev en hit på sociala medier. Där bara wow! Och flera artister än Robin har ju klätt sig i plagg från just den här kollektionen.
Okej, och vilka är de här kändisarna som hakade på?
Ja, men när den brittiska sångerskan Olivia Dean, som bland annat var nominerad som bäst artist på Grammys, var med i Saturday Night Live, så bar hon 4 olika looks från kollektionen. Ja, men många ansåg ju att det här var ju precis vad märket Versace behövde, en ny start, fast med en stark känsla för märkets DNA, eller vad ska jag säga.
Och vad vet man om den här Dario Vitales egen relation till det här arbetet med kollektionen?
Ja, men Dario Vitale, han var inspirerad av den estetik som Gianni Versace hade utvecklat i Miami, i South Beach, där han bodde på senare år. Ja, men tänk Miami Vice.
Tänker jag gärna på.
Färgskalan. 80-tal. Eller för all del versus Versace på 90-talet, den här lite billigare varianten av Versace. Och inte minst så var det en medvetet sexig kollektion. Dario sa sig vilja förmedla en härlig, sexig känsla. Okomplicerad elegans. Obunden av hämningar, som det stod i pressreleasen.
Och på mitt visitkort.
Eller som Darja Vitale själv sa, to me it's not the sex itself but the experience of it. Inte för jag riktigt fattar vad skillnaden är, men ändå, sexigt skulle det vara.
Men varför blev det då bara en enda visning för den här succépersonen Dario Vitale på Versace?
Ja, det här är ett mysterium i modevärlden och det spekuleras vilt om varför.
Hur då liksom?
Jo, därför att kort efter att Dario blivit rekryterad till Versace så blir hela Versace sålt. Och det är då Dario Vitales före detta arbetsgivare Prada, de äger Miu Miu, som köper Versace för 14 miljarder kronor. Och kort efter att köpet gått igenom, bara 2 dagar senare, så lämnar Dario Vitale plötsligt jobb på Versace efter mindre än ett år. Och trots att hans första kollektion för Versace applåderades av många.
Det känns som att vi är djupt inne i internpolitiken på modehuset Prada. Eller vad vet man?
Ja, det är ju det man undrar, varför. Är Miuccia Prada sur för att han lämnade Miu Miu? Vill han inte jobba under Prada igen? Vill de nya ägarna själva bestämma vem som ska driva Versace för att visa vem det är som bestämmer? Och var han verkligen där bara under en övergångsperiod? Var det liksom dealen?
Känns konstigt.
Ja, vem vet? Inte jag. Och inte många andra heller, verkar det som. Men i den här hyllade kollektionen så plockades också ett annat tema upp om sex och gudar.
Det är faktiskt ett av mina favoritteman. Sex och gudar.
Ja, men den är där jag menar att Versace då har ju alltid lyft fram grekiska gudar och gudinnor som stilförebilder. Men han tänkte så här, men var de inte lite uttråkade där uppe på Olympen? Så han ville ta ner de här gudarna på jorden för att de skulle ha lite latchelajbas med vanliga dödliga.
Framgångsbyxan där då.
Snacka om storytelling, och man upphör ju aldrig att förvånas över den här idérikedomen som modevärlden besitter.
Verkligen inte, men det här är ändå, får man säga, något av det hetaste just nu då för Gen Z. De vill ha färgglada brallor.
Uppenbarligen.
Vi ska ju stanna i Italien. Har du sett Dolce & Gabbanas nya reklamfilm för parfymen The One?
Jajamän.
Ja, det är ju Madonna som vi ser här. Hon spelar huvudrollen och sjunger även låten.
Ja, Madonna sjunger låten av den italienska artisten Patti Pravo, La Bambola, från 1968, på italienska faktiskt, för första gången, som soundtrack till reklamen.
Patti Pravo, du får ursäkta min kunskapslucka.
Världskänd i Italien. Ja, men hon är en känd italiensk sångerska som av en händelse faktiskt är väldigt lik Madonna, med blonderat hår, liknande ögon, smink och eventuella ingrepp i ansiktet. Hon är 10 år äldre än Madonna också.
Just det, den där speciella looken som man kan få.
En mycket speciell look.
Men den här reklamen, den har ju också blivit lite av en snackis just nu. Beskriv vad vi ser i filmen.
Ja, men jag får ju flashbacks till 1990 och videon till Justify My Love. Du vet den där Madonna hånglar med en hunk på ett hotell i Paris. Och 35 år senare så hånglar hon vidare med snygga och förhållandevis unga, vältränade killar. Men här är det ju inte svart lack och läder och piska som gäller, utan lite mjukare korsetter och strumpeband i en mildare färgskala, kräm och beige, lite rökig känsla över hela.
Det är så här lite retro italienskt 70-tal, känner man.
Väldigt mycket så. Men det är liknande sugande blickar och smekande händer när det rullas runt i sängar med kläder på.
Berätta mer.
Ja, men vid ett tillfälle så tittar ju Madonna då lustfylld på en av de här unga männen, skrev.
Som är inzoomat.
Väldigt inzoomat. I en annan scen så sitter de med ett block och skissar av en man när han poserar väldigt nära hennes ansikte, naken.
Är det lite sexistential?
Ja, mer bara sex kanske. Men trots det spännande ämnet så har kritiker kallat det visuella uttrycket i reklamfilmen för tråkigt och desperat. Och då är det ändå filmat av den kände modefotografen och numera regissören Mert Alas.
Där förstår jag att det är någon man bör känna till.
Om man är modeintresserad, ja. Han och kollegan Marcus Pingott har ju under många år arbetat under namnet Mert & Marcus. Med hur många stora modetidningar och märken som helst. De är mycket kräddiga som man säger.
Så då kan man dra den här. Vad tyckte du om Mert & Marcus senaste projekt?
Ja, och du framstår som en idiot. Ja, ja, men det är inte stilen på filmen man gnäller på, utan det är ju på Madonna. Det finns en hel del som kallar det här för granny porn, mormors porr.
De är bara avundsjuka.
Disgusting, säger några. Har hon tappat självrespekten, frågar sig andra. Och många har förstås då nämnt hennes ålder, 67 år. Och så har det förstås blivit snack igen då om plastikkirurgi, ingrepp och hur mycket och fel det är med hennes face nu för tiden.
Och samtidigt som det känns som att facet, liksom, att det verkligen har äntligen landat. Det är det man känner när man ser filmen.
Ja, faktiskt så ser hennes ansikte lite mindre fixat ut nu för tiden.
Och vilket då betyder med sån här skönhetsingreppsmatematik att då är det super, 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 super fixat. Hon hamnar i den här exklusiva lilla klicken av Nicole Kidman, Kris Jenner. Liksom.
Som har råd att betala mycket pengar för att det inte ska se ut som någonting.
För de bästa lyften, ja.
Mm. Ja. Men oavsett hur Madonna ser ut så har hon aldrig stucket under stol med sin ålder. Och det är extremt ovanligt att ett parfymmärke väljer en 67-årig kvinna som modell rent generellt. Och ännu mer ovanligt är att en äldre kvinna i reklamsammanhang anspelar på sex med en yngre man dessutom. Skådisen är 43. Alltså heja det kan man säga.
Så du menar att hon skulle till och med kunna vara den äldsta kvinnan i en parfymreklam någonsin?
Med råge, den näst äldsta kvinnan som gör reklam för parfym idag är Julia Roberts med ansiktet för Lancôme's La Vie est Belle. Hon är 58.
Man skulle vilja se den här listan. Så här. De äldsta kvinnorna som gör parfymreklam.
Men du kan få en till här. Dior bytte däremot ur Charlize Theron för Chador när hon fyllde 50 för 2 år sedan. Mot Rihanna som är 37. Det påminner lite grann om när Isabella Rossellini fick sparken av Lancôme, för hon var för gammal. Då var hon 38.
Mm, men blev det någon ramaskri då?
Ja, det blev lite rabalder faktiskt. Ja. Men man ska inte glömma, det här vill jag verkligen understryka, att kvinnor 50 plus och 60 plus är storkonsumenter av kosmetik och parfym. Vi har stålarna.
Jag ska inte glömma det.
Nej.
När ett modehus gör en sån här stor release som det här ändå är, man måste ju ändå säga att de Dolce & Gabbana kallar ju in det tunga artilleriet när man anlitar Madonna. Hela den här grejen får liksom mig att börja fundera på modehusets läge. Och det börjar ringa så här massa klockor i mitt bakhuvud. Så här, Dolce & Gabbana, hur var det nu? Det har ju varit massa ståhej.
Jag vet faktiskt inget annat modemärke som trampar i klaveret så ofta och så djupt som Dolce & Gabbana och ändå överlever. Och de firade ju faktiskt 40 år förra året med både en stor utställning, Dal Cuore Alemani från hjärta till handen som är på turné. Den började i Milano och fortsatte i Rom och Paris. Nästa stopp är Miami.
Och där kan man ju inflika att deras senaste visning fick ju faktiskt stor uppmärksamhet. Berätta vad vi ser här då.
Det här är ju då Halta Sartoria och det är nog herrmodet. Ja, men det påminner ju oerhört mycket om filmen Konklaven.
Här promenerar då kanske, det måste vara 60-70-talet män som är då klädda som i Konklaven. Fast det är liksom Dolce & Gabbana-kläder.
Ja, Catholic chic.
Och sen när herrarna börjar trava in modellerna, då är det ju rakt av sån här prästkåpor och krucifix. Verkligen kyrklig, katolicistiskt känsla.
Liberace hade varit grön av avund. Så mycket glitter och bling och färg.
Men får man göra så här? Får man ta kyrkan och göra liksom Dolce & Gabbana av det?
De älskar, de har ju byggt hela sitt varumärke på katolicismens symboler, så att uppenbarligen är svaret ja. De vet vad de gör. När det gäller kläder. Kanske lite mindre så när det gäller att prata.
Ja, vi ska ju återkomma till det. Men lite så här grundläggande frågor, eftersom den här visningen är så ögonfallande. Den väcker vissa frågor i mig, grundläggande sådana. Typ så här, tillhör de något konglomerat?
Nej. Märket ägs av de två grundarna, Domenico Dolce och Stefano Gabbana. Och de har då lyckats skapa sin egen nisch i modevärlden genom att kombinera det katolska med det kurviga och lite sexiga, skulle man kunna säga. Och märkets estetik och stil är då djupt präglad av Sicilien, och därifrån kommer Domenico Dolce för övrigt. Och de hade en slogan som löd: Sicilien, skrädderi, sensualism. Och det är ju kanske snarare en idé eller en kliché om ett Sicilien med svartklädda änkor och snygga kurviga kvinnor i svarta tajta klänningar.
Berätta mer om dem.
Ja, men deras första kollektion hade titeln Veredonne, det vill säga äkta kvinnor. Och sådana är då enligt Dolce & Gabbana-estetiken sprungna ur italienska filmer. Fullt med så här kurviga stjärnor som Anna Magnani och Sofia Loren.
Äkta kvinnor. Det är ändå en ganska bra titel. Kanske på en podd om mode.
Ja, de syftar då på kvinnor som är klädda i propra plagg, men som ser ut att när som helst kunna gå upp i sömmarna och som löper över deras yppiga bröst och runda stjärtar. Och då tycker man att de gillar verkligen när det liksom pöser över.
Väldigt bra beskrivning av en stil, att kläderna ser ut som att de ska gå upp i sömmarna. Jag förstår precis vad du menar. Lite soufflé-style. Ja. Det där har jag ju aldrig själv fått till.
Nej, inte jag heller.
Nej, stor sorg.
Men skådespelerskan Isabella Rossellini, som var en av de första samtida filmstjärnorna att bära deras kläder, hon har berättat att det första plagg hon bar av deras design, det var en vit och till synes då ganska kysk vit skjorta. Men, sa hon, den var skuren så att brösten såg ut att när som helst kunde hoppa ur skjortan.
Men vilket kul plagg.
Ja, men det tyckte hon också. Men Dolce & Gabbana gillar inte bara filmstjärnor, utan de var ju också då stora fans av Madonna, och de höll på att smälla av när de för länge sedan då såg en bild av henne i en tidning klädd i ett av deras plagg. Jag tror att det var en svart spetsblus, och då vågade de kontakta henne, deras idol, och inledde då ett samarbete och en vänskap.
Hon har ju inte direkt fel namn för temat, Madonna.
Eller hur? Ja, men till premiären då, till exempel av hennes dokumentärfilm In Bed with Madonna från 91, så började hon bära deras kläder, en korsett av deras design. Två år senare, 93, så bad hon Dolce & Gabbana att göra scenkläder till hela hennes turné.
Och någonting säger mig att det här blev lyckat.
Yes. Madonna är ju själv uppfostrad som katolik, och hon klickar ju perfekt med ett par homosexuella män som älskade katolicismens symboler, men som kanske inte riktigt gick igång på läran, lite som hon själv.
Man blir nyfiken på vad de mer kokade ihop, det här gänget som är på med sex och katolicism. Vad var det mer för kampanjer?
Ja, men hon gjorde en kampanj idag för 2010-2011, och där spelar hon en sorts modern variant av bilder av en klassisk italiensk kvinna.
En äkta kvinna.
Mm-hmm. Ja, klädd i så här tight klädning med spets och med brösten upptryckta som mot hakan och ett kors runt halsen, så kunde man då se Madonna på olika bilder. Hur hon diskade, åt pasta och shoppade grönsaker.
Jag hittade faktiskt en så här behind the scenes dokumentation av den här plåtningen på YouTube i natt, och jag kunde inte sluta titta.
Ja, men den är lite förtrollande faktiskt.
Här är den, kolla.
Ja.
Hon ser så glad ut.
Exakt det. Det är så sällan man ser genuint glada människor nu för tiden. Väldigt mycket så tillrättalagt.
Hon gestikulerar och ler. Och
ja, de verkar ha genuint kul. Och det har man säkert idag också. Det tvivlar inte på. Men man får sällan se det. Man får bara se det perfekta resultatet. Och här ser man hon gulla med en bebis och sträcker ut tungan. Och, ja, det är livsglädje.
Ja, hon är busig. Det är lite så här Helena Bergström i Änglagård fast på Sicilien i spets.
Inte dum liknelse.
Men när började det gå åt helvete då för Dolce & Gabbana?
Men det har inte gått åt helvete för dem.
Inte?
Även om de verkligen verkar ha jobbat för det.
Ja, för här, det ringer ju massa klockor i mitt huvud, men jag har inte koll på händelseförloppen. Men de har väl gjort en del snedsteg?
De har till exempel i intervjuet sedan flera år tillbaka sagt ungefär samma sak, att de motsätter sig att homosexuella par skaffar barn som de uppfostrar på egen hand utan mamma eller pappa.
Varför säger de det? Alltså går ut med det offentligt?
Lite förbryllande kan man tycka. De är ju som sagt själva bögar som tidigare varit tillsammans dessutom, men mest av allt är de ju italienare, konservativa italienare. För några år sedan gjorde de till exempel en intervju som fick rubriken "Lever den traditionella familjen?" Och det mest provocerande i den artikeln var deras åsikter om provrörsbefruktning som de associerade med syntetiska barn, hyrda livmödrar och sperma från en katalog.
Och vad hände då? Blev folk arga?
Elton John, som har två barn med sin make och en storkund, eller var i alla fall en storkund av märket, han manade till bojkott. Mm. Courtney Love förklarade att hon tänkte bränna alla sina plagg från modehuset.
Och självaste Madonna då, hon måste ju hamnat i ett knivigt läge som var så identifierat med märket. Vad gjorde hon?
Ja, även Madonna reagerade. "Tänk innan du pratar", skrev hon på Instagram. Hon skrev också att alla barn har en själ, oavsett på vilket vis de kom till världen och vilka familjer de har. Och på bilden på Instagram, då hon skrev den här texten, så ser man henne liggandes leende på en säng i en leopardmönstrad topp, tajt pennkjol och en liten svart kofta med ett litet rundhylt och storökt barn på magen. Och bilden var en del av den där reklamkampanjen som hon medverkade i för Dolce & Gabbana 2010-2011. Ouch!
Men hur såg grabbarnas krishantering ut då? Och vad hände med försäljningen?
Ja, men det hände inte så mycket, och det hände inte så jättemycket heller när de 2016 lanserade sandaletter som de kallade för, håll i dig, slave sandals.
Det gjorde de inte.
Jo, det gjorde de. Men lite värre blev det faktiskt för dem 2018. För då gjorde de en serie med videos inför en visning de skulle ha i Shanghai. Stor marknad i Kina. Och på de videoserna så ser man en kinesisk modell som försöker äta pizza och pasta med pinnar.
Just det, och hon får inte riktigt till det. Hon sitter med pinnarna och bara, det går inte att äta en pizza med pinnar.
Nej, och en mansröst då ger henne instruktioner om hur hon borde göra och uttalar ord fel. Och det här blev då lite mer av en katastrof, för de var tvungna att ställa in visningen och märket bojkottades under en bra tid, och e-handelsföretag i Kina plockade bort deras varor. Och värre blev det när en av dem visade sig också ha skrivit ganska rasistiska kommentarer till de som var arga, vilket han sen raderade.
Just det, det var en hel del skärmdumpar som skickades runt på kommentarer. Ja, det här minns jag.
Kallade Kina för ett skitland och så vidare.
Okej, men ändå, mot alla odds, så har de på sätt och vis överlevt de här sjuka snedstegen. Hur har de lyckats?
Säg det. Ja, men kanske är det fler konsumenter än vad man tror som kan skilja på sak och personliga åsikter. Eller så kanske är det ingen som bryr sig riktigt.
Eller så är kläderna så pass snygga. Jag tänker på Courtney Love som ska elda upp dem. Hon måste ju ha ångrat sig i sista sekund när hon såg liksom snitten.
Ja, och tiden går, och nu har Dolce & Gabbana faktiskt öppnat ett café i just Shanghai. DG Café. Fråga mig inte något om det.
Så vi har då två stora kvinnliga popstjärnor och två italienska modehus som inte direkt pysslar med minimalism. Och allt det här bubblar då upp till ytan nu i januari. Året har bara börjat. Vad säger du om allt det här?
Att trenden med det beige och nedtonade på väg ut kanske.
Mm, kanske redan borta.
Mm, att det finns ett sug efter något annat. Något färgsprakande och kul. Det kan vi ju behöva i de här tiderna.
Ja, inte minst bevis på det är ju att Gen Z verkligen hakat på den här Versace-kollektionen.
Ja, vi behöver något mer livsbejakande i de här dystra tiderna. Men jag tror inte man ska förväxla det här eller Robins Versace-stil med den här typen av dyrbar, färgstark överdådighet som jag gärna vill kalla för loud luxury.
Lauren Sanchez och Jeff Bezos.
Ja, för här ligger betoningen inte på mycket cash utan att ha mycket kul. Det är en livsglädje i det här.
Just det, och sexglädje.
Sexglädje.
För det har ju både Madonna och Robin då ägnat sig åt temat sex. Vad tror du? Funkar det i vår tid? Vill vi hålla på med det här?
Jag hoppas verkligen det. Mm. Och ingen av de här, varken Robin eller Madonna, är vad man kallar purung. Madonna är 67, Robin 46. Och jag säger bara så här, I salute you both.
Och andra frågor som återstår är ju vem tar över som chefdesigner på Versace nu när Dario Vitale är borta? Och hur kommer Madonnas Dolce & Gabbana-kampanj att ge märket? Liksom, vad kommer det ge för skjuts?
Fortsättning följer. Tack Samantha Ekman.
Tack Susanne Ljung. Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tekniker Christer Orreteg.